Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå världens bästa lyssnare och välkommen ska precis du vara till det som faktiskt är det sista avsnittet av podcasten Mina värsta gig. Alla frågor har ställts och alla svaren har getts och det är nog faktiskt dags att kasta in handduken. Sluta på topp kanske man kan säga. Jag ska ändå säga att ni faktiskt inte bör sluta prenumerera på den här podden, för tanken är att det kommer att dyka upp lite specialgrejer till hösten. Men fram tills dess och framöver så kan vi egentligen bara säga att ni bör följa mig på Instagram om ni vill hålla koll på vad som komma skall. Och där heter jag ju Niklas Runsten. Och innan vi kör igång veckans och poddens sista avsnitt så vill jag egentligen bara säga tack till alla människor som har hjälpt mig med detta. Jag vill säga tack till alla fantastiska komiker som har ställt upp på intervjuer. Och så speciellt tack till alla ni som har lyssnat och sagt så fina ord. Det har gjort podden så fruktansvärt jävla rolig att göra. Men nu, slut på ord från mig och det är dags att köra igång det sista avsnittet. Och som ni ser så gästas jag av den personen som troligtvis sålt mest biljetter i hela Sverige de senaste åren med sin succéföreställning Elefanten i rummet. Han behöver kanske egentligen inte mer presentation än så, så jag ger er David Batra. Och framförallt så ger jag er för sista gången ett unikt taco-recept att hänga upp på väggen. Nu så kör vi igång.
Ja, jag skulle vilja säga på min taco har jag gräshoppor.
Nej,
jag gick förbi en affär i Stockholm innan jul precis när jag hade lite desperat skulle köpa julklappar till mina släktingar och så. Och då hittade jag torkade gräshoppor där. Det är ju en grej att man måste börja äta insekter för proteinet ju, om vi ska överleva och klimathotet. Och så. Så då köpte jag några burkar gräshoppor och då stod det faktiskt på dem att de var lämpliga att ha på tacos.
Okej.
Okay. Sprinkla över liksom.
Så då har du haft det då?
Nej.
Nej.
Det har jag inte.
Så vad har du på din taco då?
Precis. Det var ju hade varit bra att kunna säga det, men jag vill inte ljuga. Ja, på min taco har jag lax. Brukar ha fish tacos, en rökt lax. Och för vår dotter äter inte kött nämligen. Mm. Och sådana här kornfärs och så är ju inte så himla gott tycker jag, ha en taco i alla fall.
Nej.
Så då är ju fish tacos det bästa för att käka fisk. Då.
Vad har du tillbehör då?
Ja, och då har jag hittat en bra tillbehör på en krog en gång i USA som var en sallad med äpple och koriander och selleri.
Okej, det här är roligt. Som sagt, 70 avsnitt in och det är ingen som har haft den här kombinationen.
Nej, okej.
Så det är kul.
Så den brukar det bli faktiskt till den här rökta laxen. Och sen är det ju all vanliga klassiska salsa, guacamole.
Men är det färdig produkt? För den låter ändå som det är ingenting du köper färdigt i butiken, någonting du gör hemma.
Nej, då köper man ju en knippe selleri och en knippe koriander och några äpplen.
Men de andra grejerna, så köper du det färdigt eller?
Nej, ja, salsa är ju de här som finns. Och skal och bröd och sånt såklart.
Hårt eller mjukt?
Hårt, herregud.
Det är inte en självklarhet.
Jo, det tycker jag.
Du tycker det?
Jag tycker om badkaren. De här små...
Som är lite båt.
Mini-tubs heter de, va?
Ja, typ alltså
de små, inte de stora bara, det blir för stort.
Nej, okej. Okay. Men är du så smart så att du vet nu att man ska lägga in dem i ugnen i några minuter innan så att de mjuknar till?
Och ja, blir... men det är ju inte alltid man orkar.
Nej,
riktigt.
Men så du har smulor överallt?
Ja, det blir det ju.
Och det gör ingenting?
Nej, jag tycker... Alltså tacos bygger ju lite på att det havererar.
Ja.
Och man måste ändå sätta fram i alla fall en gaffel till varje person för att du måste liksom jobba med den när allt har svämmat över tallriken och ja, det är haverier. Du har
nästan, det är nästan det godaste det som
är
kvar
i slutet där. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile.
Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
David Batra.
Mm. Hej, hej.
Välkommen till podcasten Mina Värsta Gig.
Tack så mycket.
Idag, vi kan ju säga att vi sitter utomhus för det är världens varmaste dag.
Mm.
Och det är väldigt härligt.
Fantastiskt.
Och idag ska vi prata om när du har varit lite sämre än vad du brukar vara.
Mm.
Hur känner du för det?
Nej, det har jag inga problem att prata om. Det är ju sånt man sitter i logerna och så bakom scenen helt enkelt. Mm. Det är det komiker ägnar sig åt, tycker jag.
Du har ändå självinsikten, tänker du, att du kan så här, se liksom, idag har jag varit lite sämre. Eller?
Ja, det vet jag. En anledning till att man är komiker och lyckas och klara sig i den branschen är väl att man kanske har ibland lite för dålig självinsikt, vet jag. Inte.
Och det kanske är någon
vissa lägen behöver man nästan, i alla fall i början var det nog ganska viktigt att ha det. Mm. Annars hade man ju slutat
ja,
snabbt.
Verkligen. Det här är ju faktiskt så att det här är det sista avsnittet som sänds av denna podd.
Det är
slutet på en era. Det är stort för mig att ha med dig här. Och för att kunna koppla detta till dig då, så har ju du precis slut på en era, kan man väl säga.
Mm, nästan. Ja.
Nästa till, du har gjort din sista show av Elefanten i rummet.
Mm.
Hur många show blev det?
Det blev 186 stycken.
Mm. Hur lång är en föreställning?
90 minuter.
Jag kan inte räkna, men det är mer än 200 timmar du har stått.
Ja, det blir det ju 300 någonting då. Ja. Mm.
Hur känns det? Att den är slut.
Det känns lite vemodigt. Det är ju, nu när vi sitter här och gör detta, så det tog ju slut i helgen och nu är det väl tisdag eller något. Så att det är ju, jag har inte riktigt landat i det.
Nej, men för grejen som jag tänker också är intressant, för du har ju kört då liksom över hela Sverige, du har varit i Finland en vända, har du varit i några andra länder också?
Norge också
och vänt. Och det är ju inte så, jämfört med många komiker som är med i den här podden som kör, ja men de går ju ner i en källare och förhoppningsvis kanske det är 10 stycken fulla byggare där.
Mm.
Men du har ju liksom kört på dem, alltså du har ju sålt ut enorma ställen.
Ja, men det har blivit så, det är fantastiskt, arenor har det varit.
Ja, men jag tänker då liksom så här, nu för så såg jag igår, tror jag det var, så körde du på Norra Brunn igen. Hur är den kontrasten egentligen? Du har kört på liksom, ja men i princip Globen, eller du har kört på Globen.
Det var ju inte min plan riktigt. Min plan var att den här skulle vara slut sedan ett tag. Och jag skulle ha lite lov. Men nu blev det inte så, utan nu blev det pang på. Ja, men jag var lite sådär, jaha, vad ska jag göra nu egentligen? Och jag har liksom inte hunnit skriva några nya. Så jag gick upp faktiskt då och gjorde lite skämt om Eurovision. Hade någon rant om det, och så hade någon helt ofärdig improviserad rant om att rensa ut i garderoben hemma. Och sen blev det lite elefantskämt då.
Jag tänkte precis säga, men har man tröttnat på de här elefantskämten nu? Eller hur mycket har du uppdaterat showen under tiden?
Ja, men ganska mycket.
Du har det.
Så att jag har nog faktiskt egentligen inte tröttnat på skämten, men jag har väl tröttnat på att åka runt och bo på hotell och sådana saker. Det har jag tröttnat på.
Ja, det kan jag förstå. Men alltså, kan man, om man jämför liksom från första gången du körde den tills nu sista, är det två nästan till olika 90 minuter?
Nej, det är det inte, men Anna då, min fru, hade ju avgått eller avgick ju tre veckor innan premiären.
Mm, just det.
Så då hade jag ju panik. Så då skrev jag ju om, kastade jag en stor bit och skrev om i alla fall första kvarten nästan.
Ja.
För den fick ju handla om de veckorna och den regeringen och kaoset där och så.
Ja.
Så det gick ju bra då, och det blir ju liksom här och nu. Men sen går ju det ganska fort, sen blir ju det lite gammalt.
Ja, men precis.
Så det fick jag ju ta bort och kasta in lite annat och så.
För skämt åldras ju nu. Jag tänker, om man kör till 2 år så blir ju saker, ja men saker förändras ju. Du kör ju inte samma saker som du gjorde när du för 10 år sedan.
Nej, så är det ju.
Ja.
Nej, och just att den har ändå handlat om lite politik, och på ett sätt har jag haft lite tur att valet blev ju samma statsminister och nästan likadant politiskt landskap.
Mm.
Så det var ju rätt skönt, kände jag faktiskt, att jag behövde inte kasta om skämta om att Stefan Löfven är statsminister till exempel, för det var han fortfarande.
Ja, det är klart. Men känner du att du skulle den klara en vända till också? Om du skulle, eller kanske inte vill?
Egentligen skulle det nog faktiskt det, men det vill jag inte. Nej.
Men just det här med, du har ju stått på stora arenor inför flera tusen människor, och sen kanske nu ska, inte kanske ner i såna här källor där det bara är 10 personer, men hur är skillnaden att vara på en arena och gå till exempel och ställa sig på Norra Brunn, skulle du säga?
Men det är ju ganska likt i det motto att man gör. Jag står ju i micken och säger samma sak. Men det är lite ångestladdat på arenor, tycker jag, när att folk tittar inte på en. Det är bara de första raderna som tittar, man har kontakt med, ögonkontakt med. Mm. Sen tittar resten på skärmarna.
Ja, det är klart.
Så att det är lite, första gången var faktiskt det rätt obehagligt. Jag tänker, fan, de bryr sig inte om mig. Man får lite nästan panikkänsla.
Men märker du det då?
Ja, men sen förstår jag ju att, men då kan man inte heller stirra sig blind på dem längst fram. Mm. För då, i den här monitorn, så, eller LED-skärmarna, så syns ju ens blick. Om man bara tittar ner på dem längst fram, så är det inte det så bra. Så man måste ju låtsa att det sitter några som man verkligen har kontakt med precis vid kamerorna där borta vid mixerbordet och titta på dem.
Ja. Men är det inte också ibland att det blir en ljudfördröjning om du har någon som sitter typ 420 meter längre bort?
Så kan det också vara. Så man får ha monitorer ungefär som en sångare och så har.
Ja. Men jag tänker just för i stand-up så är ju mycket liksom skrattet och tajmingen där. Hur mycket påverkar det din tajming eller kanske mer publikens tajming?
Nej, men det är en problem. Men samtidigt är det ju så, om man är på en stor arena och de här stora skärmarna finns, då är det lite tillbaka. Om man är på Norra Brunn så kan man göra små minspel och man kan vara tyst och bara hålla på och liksom apa sig och få ett skratt om man har lite tur. Och så kan man inte det om det är en stor konserthus på 1200 helt plötsligt, för de där bak ser ju bara en ser inte så bra. Men sen kan man det igen faktiskt då.
Ja, det kommer, när man
om man är på
stora,
en sån, för då har man de där LED-skärmarna som blir en superkraft och helt plötsligt kan man göra med små medel igen. Så lite är det faktiskt att vara tillbaka i källaren.
Ja, men när du kör på de här mellanstora då? Där det är
ja, de kan 1200. Nästan vara tuffast på det sättet.
Ja, men du märker ju att du kan inte, liksom, samma kroppsspråk funkar inte och så då?
Nej, inte riktigt. Nej. Alltså, då får man vara lite, kanske skippa lite sånt eller vara ännu tydligare då helt enkelt. Inte lyfta på ett ögonbryn är svårt om du sitter på rad 60. Liksom.
Ja. Men nu, den har ju varit succé, din show, men har du gjort några dåliga av 168 eller vad vi sa?
86.
Ja, 86.
Ja, det har, jag har gjort, inte dåliga, så det tycker jag faktiskt inte. Men,
90
men,
minuters men, skräp.
Nej, det är jag faktiskt glad för att jag inte har gjort. Nej, men däremot har det ju varit, alla är ju inte lika bra, så är det ju. Nej. Och ibland har man ju matinéer och flera på raken. Och man är lite förkyld till exempel. Jag har haft tur, jag har haft bara typ en eller två perioder. Jag har varit jäkligt paranoid, för det har gått och tagit sån här torskspray. Jag har köpt sprayat mig i halsen med torsk. någon naturmedel från Norge eller vad det är. Och för att man ska bli förkyld och hållit på med att tvätta händerna så som en basilskräckmänniska.
Ja, men ibland är man väl bara inte heller i toppform?
Nej, dels det. Men jag vet också, just om man är ordentligt förkyld, vilket man ändå blir i Sverige och man har barn och så, så är det ju så otroligt. Då blir det mycket, mycket sämre. För då man hostar mitt i ett skämt och snörvlar och måste dricka vatten hela tiden. Och jag, så här,
man blir trött också i huvudet.
Ja, men även just tajmingen, just som vi pratar om, den blir, nej fan, nu skulle ju mitt i punchlinen. Det blir ju inte alls lika bra.
Det jag fattar.
Och man kan inte heller göra, alltså, man kanske pratar i falsett ibland eller skriker till och viskar ibland, och det är ju skitsvårt när man är snörvlar och hostar.
Ja, men verkligen. Men nu är det över, och jag tänker, för det är du idag, men vi måste ändå backa lite, för 1990, enligt internet så gjorde du debut 1994.
Det stämmer.
Vad minns du från det?
Jag minns det väldigt tydligt. Det var ju en stand-up festival eller tävling i Malmö.
Okay.
Och jag såg en annons i Sydsvenskan. Jag visste nästan inget om stand-up överhuvudtaget.
Men varför ville du göra det då?
Jag vet inte. Jag hade gått ut gymnasiet och varit med i någon sån här gymnasierevy som var väldigt rolig, och jag hade skrivit någon sketch och fått den här kicken av att stå på scenen. Så då bara fick jag jag måste ringa och anmäla mig. Jag hade sett Slängda i brunnen, men visste liksom inte riktigt vad det innebar att skriva skämt och vad det, att det fanns ett yrke. Ståuppkomiker visste jag inte. Jag trodde de var lite skådisar som gjorde det här i ett kul tv-program en gång och sen gjorde de något annat. Visste inte att det fanns en circuit, så att säga, att man kunde åka runt och göra stand-up.
Hur gick tävlingen?
Nej, det gick väldigt bra. Då kom jag på delad första plats ihop med Johan Glans. Och det var ju lite startskottet då, för då var ju Lenny Norman var konferencier han sa att ni måste komma upp till mig på Norra Brunn och i Stockholm och uppträda. Och vi sa, nej men det kan vi bara, det låter ju helt, jo det vill jag, att jag flyger upp, jag ringer de här som har hand om Norra Brunn och ger er liksom biljetter och så får ni uppträda i min show. Och man tänkte, det kommer ju inte hända, han snackar väl bara här. Men så ringde han nästa morgon och berättade, japp, nu ska ni komma upp här till helgen. Och vi bara, var ju helt otroligt.
Ja, men verkligen, för då känner man ju som, man kände ju till Norra Brunn från liksom Slängd i brunnen. Och gamla, ni kan inte varit med än 20 max när det här var.
Nej, precis, 21 var väl jag.
Ja, men precis, så det måste ju vara otroligt. Hur gick det sen efter det?
med din stand-up? Tog du, fortsatte du då eller blev det liksom...
Ja, men då kom det lite gig ju lokalt i Skåne eftersom den här tävlingen ändå stod något i tidningen om den, att det hade kommit två skåningar just och så. Så då jag minns att jag och Johan fick varsitt gig på en krog i Helsingborg, typ ett alkoholistställe egentligen. Nej, men en liten källarlokal i hamnen där det satt fyra alkoholister egentligen. Och det var, de hade tryckt upp fyra fina affischer där det stod att vi var direkt från slängda i brunnen. Det hade vi inte ens varit. Och vi stack dit och det var ju då ett gäng högljudda som hade satt där och hade krökat som frukost ungefär. Och mina föräldrar. För de hade ju inte sett mig prova detta. Så de tänkte, jag bjöd dit dem och tänkte, det var, jag tror till och med vi åkte bil med dem, jag och Johan.
Nu ska de se sin sons nya karriär.
Ja, precis så. Men det var ju lite jobbigt. Alltså man kände ju hur de kände att, oh, är det detta?
Men det, hur gick ett sånt gig då?
Nej, det gick ju katastrof. Ja. Det var katastrof. Total katastrof.
Men när kom du till punkten av att så här, det här kan jag ju faktiskt både jobba med och kanske göra? Hur lång tid tog det?
Ja, men det, jag kom till någon sorts punkt, för jag pluggade samtidigt i Lund de första åren. Så jag kom till en punkt ganska snabbt att jag kunde ha det som lite extra knäck. För när man är student behöver man ju inga större inkomster. Nej, och man hade sitt studielån och så. Mm. Så då var det ju ganska kul extra knäck.
Jo, men då kunde du tjäna pengar ändå på det från början liksom.
Ja, men inte tjäna och tjäna. Nej, men du kunde dryga ut studentkassan lite grann och det var ju kul grej.
Ja. Men du gick aldrig någon sån här stand-up-kurs eller så här och så? Eller du körde bara
jag tänkte, och jag försökte nästan, för jag fick, man märkte ju att det var ju upptaget, alltså man skulle kanske sticka till Stockholm märkte man liksom, för det var ändå där det fanns en marknad. Men det vågade jag inte riktigt, för jag kände att nej, så jag fortsatte plugga och hade det som en kul hobby liksom.
Men när blev det ett jobb då?
Ja, det blev det väl kanske 5 år senare, 98, kanske 99, något sånt där.
Vad hände då?
Då vågade jag flytta till Stockholm och jag frilansade lite på någon sån här webbföretag. Det var ju hett då. Mm. Det gjorde att jag vågade ta steget och flytta till Stockholm. Och sen gjorde jag istället, men då tog det fart lite just för att jag hade flyttat. Man kunde hoppa på grejer och man kunde vara gäst i någon radioprogram och något tv-program och... Så då slutade jag med den här webbgrejen ganska fort och satsade helhjärtat på stand-up. Så. Och sen kom jag in på radion efter det i P3 och fick göra lite sommartoppen och lite sån här grönska, önskeprogram och så.
Fan vad kul. Och efter det så har det bara fortsatt stiga upp. Kan du toppa det här du har gjort nu?
Nej, det kan jag ju inte. Det är ju, nu är det, har det pikat.
Hur känns det då?
Nej, men det vet man ju aldrig, men jag känner lite, ja, samtidigt faktiskt känner jag lite, jag har verkligen inga problem med att inte vara på arenor och så. Jag, tvärtom så känns det, det var faktiskt mysigt att vara på Norra Brunn igår och känna det att det kvittar helt. Alltså jag vill bara jag kan åka någonstans och uppträda, är det skoj. Mm. Och den här kicken och testa de här halvpissiga skämten jag testade igår och några av dem ändå funkade lite, bara det är ju det faktiskt, det är det man kommer från och som är... Som är det roliga.
Ja, men precis. Du nämnde det här att du har gjort liksom också både radio och tv och stand-up och så. Då är min fråga till dig nu. Vilken produktion eller saker du har varit med i? Eller finns det någonting som du skäms för alternativt tänker tillbaka till och får lite ont i magen att du har gjort det här?
Nej, kanske inte skäms. Men jag gjorde ju precis när man började och inte visste riktigt. Man hoppade på bara för att vara tv också. Det fanns ju inte... liksom den här världen med poddar och YouTube och man kunde det är man ju väldigt avundsjuk på den unga generationen som kan bygga sin egen plattform och bypassa någon sur chef på TV-hus som ska bestämma på något sätt. Men du vet, jag gjorde ett program ganska tidigt som hette Världsmästarna som var en game show.
Vad gjorde du det för?
För SVT. Där jag var, det var ju ett väldigt ofärdigt program egentligen, nästan som en pilot, men det var ändå flera avsnitt och det var SVT Norrköping och tekniken funkade inte riktigt och det var i och för sig ganska kul geografifrågesport, men och jag hade liksom lurat mig själv att det här kan du nog göra till ditt på något sätt och hitta på lite skoj i detta. Och de gånger man tackar ja till grejer man tror det så blir det oftast inte så.
Vad hände eller vad var det då?
Det blev bara tråkigt och det var ingen katastrof, men det var inte heller, det ledde ju in mig, om jag skulle fortsätta med det så skulle jag ju till slut bli en programledare, en jättebra programledare eller så. Ja, och det skulle jag inte vilja egentligen. Den banan skulle jag inte vilja ha egentligen.
Hur länge höll du på med det?
Ja, det var bara en säsong. Det var väl lades ner ganska fort.
Det var 11 pilotavsnitt bara.
Ja, men typ.
Det är så att jag har 4 stycken standardfrågor här i podden. Mm. Men den första kommer här och det är: hur hanterar du misslyckanden?
Ja, jag hanterar väl dem någon sorts kombination av förnekelse men också ältande.
Ja. I vilken ordning?
Ja, det varvas ju lite. Först förnekar, men det var kanske inte det här klassiska. Nej, men det var väl inte så mycket misslyckande. Några tyckte jag om. Det skulle jag nog säga om det där världsmästarna när det gick. Att ja, men det är ändå, någon tyckte det var bra och någon tyckte det var dåligt. Och titta siffrorna, ja, de sjönk hela tiden. Men det är ändå, några tycker om alltså, det här. Och sen ältar man ändå, oh, varför ska jag göra detta? Och, ja, det är liksom en pingpong egentligen.
Ja, men det känns ändå som du har en positiv syn på det då. Alltså när det går lite sämre. Att det finns alltid någon.
Det är en pingpong som sagt. Ena stunden positiv, nästa stund gräva ner sig i vad håller jag på med.
Hur länge gräver du ner dig?
Ja, men lite för länge.
Mm. Även idag?
Ja, det tycker jag.
Mm. Mm. Men vad gör du då när du gräver ner dig?
Nej, ältar och grubblar och lite för mycket egentligen.
Ja. Har du någonsin funderat på att sluta med det här du håller på med?
Nej, kanske, ja, men lite grann där. Jag pratade faktiskt det om i min förra föreställning här som heter Det här var ju tråkigt.
Mm.
När jag för 10 år sedan ungefär fick tinnitus på scenen. Och det, liksom, det var faktiskt på Norra Brunn en vanlig kväll också. Och då började jag tjuta som fan i ena örat. Och tänkte, vad är det? Som att man har varit på en rockkonsert. Mm. Eller så bara, vad är detta? Alltså? Och sen när det kom applåder så bara skorrade det som att det var en trasig högtalare inne i huvudet ungefär.
Och
tänkte, jag fattar inte vad det var egentligen.
Uh-huh.
Och var lite skakad och gick ut i logen bakom scenen och jag fattar inte, vad är det? Vad är det frågan om egentligen? Och då så gick jag till läkaren nästa dag och frågade, vad är detta? Och så, och då var det ju då sa hon, ja, en bullerskada. Då är man, nu för tiden när man träffat ljudtekniker och musiker och så mycket, då, de har ju det allihop egentligen.
Mm. Men har du piper det just nu i ena örat?
Ja, nu sitter vi här på en utesväng. Ja. Nu hör man ju så mycket andra ljud.
Ja, men hur är det nu? Har du
så
nu,
nu hör jag knappt det, men när det är tyst så hör du, absolut, ja.
Men det är inte som det var då att du blev liksom skorrad av applåder? För det känns som då,
nej, men det gör nog lite fortfarande, men jag har vant mig.
Oh, fy fan.
För då hade jag panik först. Ja. Så alltså, tänkte jag måste sluta med detta och fruktansvärda liksom, tankar. Vad det här går inte bara, självmordstankar och det här. Att man kan inte leva med detta egentligen. Och köpte såna här formgjutna öronproppar och tänkte hur jag måste, först hade jag dem ett tag och så det, då är inte det så lätt att göra stand-up med såna och man pratar med publiken, man står där och hör inte vad de säger. Ja, typ. Och sen så var jag hos den här läkaren som sa att nej, det finns liksom inget botemedel, det enda botemedlet är, men det är inte, hon sa väldigt bra grej, det är inte farligt, du kommer liksom inte dö av det eller
nej.
Så, och det är ju det som är halva grejen med oro ofta, att man tänker, vad händer sen? Vad händer nästa grej? Och, men i och med att hon sa så var det hjälpte ganska mycket.
Mm. Men så har man bara vant sig vid det?
Ja, eller? Och någonstans bara hitta det här. Att, jag läste lite böcker om så här, KBT-böcker om så här, acceptans och hur man, och det var ju då ganska bra faktiskt. Mm. Att man får bara lära sig att ja, men det tjuter här och det så funkar mitt öra här eller mina öron och det är så det är och liksom, hitta något sorts lugn i det. Liksom.
Ja, men hur lång tid tog det liksom då innan du vågade dig upp på scen efter det där hade hänt då? Kände du så här, det drog det?
Nej, jag hade ju massa bokningar och så det var ju egentligen bara upp i sadeln.
Ja, och ta smärtan liksom.
Ja, men det var ju jobbigt var det och jag fick dölja ju det på olika sätt på något sätt. Och det var inte kul att stå på scenen.
Nej,
och jag tänkte också, jag måste sluta med detta och...
Fan, det var ju en legit anledning.
Ja, det var det. Då tänkte jag på det på
Vilken tur att du inte gjorde det då.
Ja, det var det ju. För det var ju som sagt... nej, och det är ju nu efterhand så kan man ju nästan flina åt det själv. Vad fan, lite tjut. Ja, kan man väl, alltså, men när det var som värst, då är det ju lite som jag tror folk som har väldigt ont i ryggen eller liknande. Att det är, hur fan ska jag klara detta? Liksom?
Okej, men då har vi nästan till varit lite kanske inne på det här då nu precis. Men min nästa fråga är, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig?
Ja, men det var väl det kanske, ja. Mm. Och sen så är det klart att jag har haft, när man filmar saker och så. Jag filmade, jag var ju sidekick hos de här Ylvis-bröderna i Norge. Mm, som, du vet, som gjorde den här supersuccéen What Does the Fox Say? There's no sound, but no one knows. What the
De gör ju inte bara musik, de är väl...
Nej, vi hade en jättestor talkshow i Norge, och så var deras sidekick, fick ett eget humorprogram, och då hittade de mig på YouTube av alla ställen.
Det var
fantastiskt, 2012 tror jag det var.
Okay.
Fantastiskt kul, och jag visste inte vem de var ens, och så sa jag, helvete vad roliga grejer de har gjort. Och så var jag där i 20 program nästan, en säsong då. Och de är ju bra på allt. De kan sjunga, de kan dansa, de är roliga, de är snygga. De har allt de där jävla två brossorna. Alltså. Och det var ju lite jobbigt tyckte jag, och pressande. Liksom.
Förstår du norska då?
Nej, inte mycket alltså. Men då så är en sak som jag ändå tycker är kul, och så jag tycker ju om pranks och göra saker i stunden. Och så det ju, hittar vi liksom att min figur skulle vara det då, och göra lite sånt. Och då gjorde vi ett av de första, så skulle vi göra när Batman hade premiär i... på biograferna i Norge, så var jag utklädd till en sorts kulturkille med polotröja och kulturglasögon och så. Och folk satt där i bion, vanliga människor som hade köpt biljetter i god tid, som älskade Batman. Så kom jag ut och så hade jag ett Batman-album och sa välkomna hit och så. Och så satt jag mig på en barstol och bara läste högt ur Batman-albumet. Och först fnissade lite folk och tänkte det är väl någon installation eller någon, bara för att det är kul att det är för premiären. Och jag läste på engelska, för att engelska och pow, wow, down, de slog så Batman went to the Batman Batcave and Robin followed him in a Batmobile och sådär. Och folk tittade, började titta på varandra och sen skrattade de någon gång och klappade faktiskt till med tack, nu räcker det väl, och de tänkte väl det var någon usel. Och jag bara fortsatte, höll på nästan 20 minuter, och någon kastade en läsk som nästan träffade mig i huvudet. De började skrika, det är inte göj, och de blev förbannade.
Okay.
Och till slut blev jag utslängd av, för vi hade liksom inte clearat det här riktigt med,
nej.
Med bion och så. Och vi kunde inte filma det till slut för att folk var så förbannade och skulle stämma bion.
Varför blev de så sura?
Ja, men du vet, de hade missat ju sina resor hem och hade tagit barnvakter. För det, alltså, liksom, och, så det var några sådana... dollar kameran grejer som var jävligt jobbiga liksom.
Ja, men det var liksom jobbigt, för när du berättade så här nu så här i efterhand så låter det ju ganska roligt.
Det var nog, alltså hade man tittat på, hade man nog kunnat klippa det och gjort det, men det var att sitta där var vidrigt. Man tänker efter, vad helvete håller jag på med?
Ja, för fan. Och det var verkligen så här, stanna i karaktär.
Ja, exakt.
Fy fan. Men det, då, nu så
det
här
värsta, efter, det är kanske lite koketterat att säga det värsta. Värsta var väl just det här att man tänker man ska sluta och fått liksom en tinnitus liksom och så. Det var väl det värsta.
Ja, men när du tittade tillbaka på de då 20 avsnitten som du var sidekick, var det bra, tyckte du? Kändes det bra?
Ja, men mycket kändes det. Ja. Absolut.
Så det var bara liksom en sån grej? Som
ja, och det var ett antal sådana prankgrejer som var jävligt jobbiga som inte kom med heller för att man... Ja. Just när man blir avslöjad i pranks, då är det så satans pinsamt så att man, eller när folk inte går på, de bara tittar på mig som att man är en sån idiot.
Det måste du ha varit med om många gånger, att vara liksom så här.
Ja, men där blev det rätt mycket, för det var liksom.
Men det måste också vara skönt att kunna göra såna grejer i Norge, eller du kanske är jättekänd i Norge också,
det vet inte jag. Nej, det var ju
just att komma,
det var ju
dit,
halva idén med att där kunde jag ju göra. Det var ju där vi utnyttjade det också, att fan, här kan ju du göra. Det kunde inte de göra längre, för de var ju precis. Så kände de andra två då.
Jag har en fråga kvar innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om, och det är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Oj. Ja, men det är väl att jag oroar mig i onödan för grejer. Ja, den lite nojiga, nervösa typen.
Var du det inför den här podden?
Nej, lite grann. Jag lyssnade på några för att tänka, vad är det nu detta då?
Vad är han ute efter?
Lite så, ja lite så.
Men har du drabbat dig negativt någon gång att du är orolig för saker och ting?
Nej, det gör det ju, för att man, det är ju oftast, det är det ju onödigt att gå runt och vad det är liksom.
Men det känns
och det tar ju energi, och man blir ju liksom en tråkigare människa att vara med och så, när man går runt och är lite smånojig.
Ja, men det drabbar ju mest dig då, att du kanske inte kan gå in fullt alltid för att man alltid är lite orolig.
Ja, det gör det ju. Och att man är från, alltså det här, när man har premiärer och sånt, så är det klart att man är det, men även kan vara även liksom, ja, för gig där man kanske inte borde, men man har gjort det 30 gånger, kan ändå bygga upp liksom.
Blir du nervös inför gig nu?
Ja, men det kan bli, alltså lite onödigt mycket nervositet fortfarande liksom.
Vad gör du när du blir nervös precis innan du ska på scen?
Ja, men jag brukar meditera ganska precis innan, hinner man kanske inte det. Men det är ett ganska bra sätt att vara i stunden och en stund innan, att sätta sig ner och just man har mycket grejer omkring sig och mässande och mejlande och sen ska gigget och man är lite frånvarande, så då är meditation faktiskt väldigt bra.
Ja, för liksom, jag tänker om du ska upp och göra liksom 90 minuters show, så måste det väl vara Alltså det är väl ändå en uppladdning. Du kan inte bara komma så här taxin fem minuter innan.
Nej, det kan man inte. Liksom. Nej, det kan
du
man
måste,
inte.
Det är en uppladdning.
Och du brukar ha lite rutiner och sådär. Ja. Och liksom rätt kläder och samma kläder. Lite så det och här har jag det. Och nu är klockan det, nu gör jag det. Och, och då brukar meditation.
Ingen störa dig innan gig.
Jo, men det är ganska lugnt. Alltså. Ja. Men just typ en 10 minuters meditation brukar vara bra att köra.
Jag förstår. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Mm. It's a pretty good crowd. For a Saturday
and the man. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
That jerk gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Och då säger jag så här. För sista gången, kära, 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 kära David Batra. Nu ska du få berätta för mig om gånger det inte alls har varit succé när du har gjort saker och ting.
Mm.
Har du något sånt gig?
Ja, men det har jag ju ganska många. Jag har hållit på så pass länge så det finns ju några mer eller mindre fiaskon.
Ja,
absolut.
Har du något top of mind?
Ja, men top of mind har jag nog... när jag skulle uppträda på Viking Line, som vi faktiskt ser härifrån där vi sitter nästan, på en utservering. Och det var ett sånt, de hade stand-up där på någon av de här Amorella eller Mariella eller vad de heter. Mm. Och jag skulle hade två bokargubbar med mig egentligen som var liksom typ gamla trubadurer och tyckte om att festa. Så de hade bokat mig till detta.
Okej. Okay. När var det här ungefär?
Det här var väl 2000, ja, vad kan det vara? 5 kanske, något sånt.
Ja, men då hade ändå kört ett tag då, så du visste
ja,
vad alltså, du
jag var trygg
med.
Och tyckte det var bra. Jag hade liksom börjat fungera. Det tog ju några år att bli fungerande komiker, men då var jag nog det, tyckte jag ändå. Mm. Och då kom jag dit och så var det uppe i en sån här bar ganska sent på natten och folk var liksom fulla och det var mycket käftande. Man fick bli som en det var mycket häcklande och käftande. Man fick vara som en lejontämjare där. Och du är dum i huvudet typ. Och du är klassiska häcklare. Och det gick ju inte så bra. Det enda som egentligen funkar var det här käftandet. För då var det då när andra skrattade åt någon annan stackare som jag tryckte dit. Och ingen orkar liksom lyssna på riktiga skämt.
Ja, men det var riktigt superfärgen.
Ja,
liksom.
Men med nöd och näppe så klev jag av det här och tyckte att det har väl andra... Ja, det hade ju inte gått bra, men ändå det gick väl okej. Liksom, jag lyckades ro hem det. Så kom två killar fram i alla fall efteråt. Och först var de lite trevliga och så och ville ta en selfie, fanns ju inte då, men snacka lite i alla fall, kanske en autograf och så. Och så. Det var två killar och några tjejer och så var det någon av tjejerna, pratade med dem och så säger den andra, du kan inte prata med den tjejen och prata med en tjej och sånt där. Det var någon sån där lite gruffiskt. Oj, nej, jag bara sa hej till dem också. Och, det var, och så var det någon, ville de, nu vill jag bjuda på en öl eller någonting, så nej, det är bra, tack. Och sen minns jag liksom inte mer. Bonk bara, minns jag.
Nej, är det sant?
Och då, fattar inte vad som hände. Och då, sen så vaknade jag upp. Jag bara hörde ett ljud, liksom, någon sorts, och tittade mig omkring, tänkte, vad fan är det, vad är jag? Alltså, fattar inte ens vad jag var, alltså. Och det var liksom så med omkring och det var den här liksom plastiga inredningen. Jag tänkte, nej, vad är det? Och det här dova ljudet. Och så såg jag någon skylt där, nödutgångar. Och så tänkte jag, jag är på en båt, jävlar ja. Och så började sakta gå upp för mig. Ja, just det, jag uppträdde där, sen gick jag ner och pratade med de här. Och sen bang, fick jag en smäll i, och sen minns jag inte mer. Nej, och sen gick jag upp då till slut och jag märkte att jag var lite så här röd i ögat. Så där måste jag ha fått den här smällen, och mina linser hade jag lyckats, jag hade kontakten tagit av mig i alla fall. Och sen träffade jag de här andra som bokare gubbarna då, och de sa att ja, de skojade, för de hade mött mig. En av dem hade mött mig, och de hade bara festat så i när jag hade sagt är vi kvar på båten?
Okej.
Och sen gått in i min hytt, och så jag hade nog bara liksom fått den här smällen och bara lommat iväg.
Ja, de trodde ju bara att du var dyngrak.
Ja, det är något sånt. Ja, de hade nog inte koll liksom riktigt.
Nej, vad obehagligt.
Mm, så det var ju hemskt obehagligt.
Att du vaknade upp i ett plast. Jag tänkte så här, nu är det någon sån här Dexter-grej, när du blivit kidnappad in i ett plastrum.
Ja, ja just det. Nej, men det var ju sådana tankar som nästan kom när man, innan man liksom började måla upp. Vad fan, jag hade väl fått någon hjärnskakning liksom att...
Men då är det ändå så här, jag trodde först att det var någon som hade så här burit iväg. Då har inte du tagit det därifrån men inte minns.
Ja, nej, så det var ju bra. Liksom. Det var ju bra, precis. Ja.
Men det, här, det var inte du sökte upp de här människorna och undrade vad fan.
Nej, jag var så skakad av det här. Ja. Och det var så jobbig känsla så att jag ville bara dra ett
streck. Men det fanns ingen som kunde berätta vad som hade hänt?
Nej, så. Det var någon som sa där att det hade varit lite stökiga killar på båten. Och så, så de hade nog varit liksom allmänt fulla och stökiga och så. Och...
Men obehagligt, det är ju värsta skräckscenariot. Ja, att man är kvar på båt.
Man tänker också, fan, på en båt, fan, vad som helst kan ju hända.
Ja, åker du kvar på båten när du vaknar och vet så här,
ja, exakt.
Var ska jag gömma mig?
Och tänker, vad är ju natt på en båt? Vad fan, man kan ju det på havet. Man kan hamna, alltså man börjar få några skräcktankar, fick man liksom.
Men var det liksom bara sen i hamn och därifrån, eller skulle du göra någon mer gig på
den
båten?
Nej, det skulle jag ju inte, när vi bara hamnade därifrån.
Ja, nej, för fan alltså.
Och liksom...
Gud, vilken mardröm.
Ja, det var det.
Ja, herregud. Har du något mer?
Ja, men sen har jag gjort, det var också en bizarr grej. Jag var ju, man gör ju ibland sådana här företagsjobb och så. Och då skulle jag göra ett mitt på dagen åt en konferens. Mm. Och den här vdn ville ha lite briefing innan jag skulle dit.
Mm.
Vi ringde om varandra och tänkte vi fick inte tag på varandra, och till slut så fick tag på honom, och då lät han väldigt förkyld och svag då, den här farbron. Och jag och lite, ja men lite pratade ljusröst, och sa, oj, hur är det? Nej, jag har en hjärntumör och i sista stadiet av cancer och är döende.
Okej,
sa jag, men jag kan prata med någon annan här om jag skulle vara på de tider och platser och vad kommer jag in efter och före konferensen. Och, nej, jag vill att vi tar det här, för att jag vill, det här är min sista grej.
Det är ju så mörkt.
Här på firman. Ja, okej, sa jag, men det behöver du inte, jag kan ta det. Nej, men jag vill verkligen att det här ska bli riktigt bra, det är min sista grej. Och väv gärna in det i showen. Va? Så är det, menar jag att jag är döende och att det är sista? Ja, det, jag vet inte, så om jag kan. Det är kanske inte så lätt. Och, ja, jag vet inte hur jag ska göra det. Men vi är okej, och vi pratar lite. Han var väldigt trevlig faktiskt också. Och sen avslutar vi samtalet. Och jag tänkte, hur fan ska jag göra detta?
Alltså. Men ville han väva in det som en kul grej? Eller så här, att du ska
upplysa? Ja, i stand-upen. Alltså, när, för alla visste detta. Ja, det sa han också.
Uh-huh.
Det var han också. När alla vet detta och så på företaget. Alla vet
du skulle skämta om det helt enkelt.
Ja, alla vet det här på företaget och så att du behöver inte känna att det är någon, något farligt ingen, eller så.
Du ska skämta, ingen press, du ska bara skämta om mina sista timmar i livet.
Ja, och det är ju, och sen var det samtidigt också hans sista önskan. Ju.
Ja, vad gjorde du då?
När du kom dit, och så var det, jag hade fått någon kontaktperson som släppte in mig där på någon ställe och som också var lite skakad över detta, och så sa det, ja, som sa lite till mig, det är inte helt lätt situation vi har här, och han är ju döende, och ja, jag vet, så det är tufft, ja, det behöver inte, ja, det ja, alla tycker det är jobbigt och så, sa hon, och liksom, och sen var det, satt jag lite liksom gömd i publiken när han var konferenserad då, ja, och satt i rullstol och var väldigt blek och döende uppenbarligen då ju, och hade liksom ett är, helt inget hår och ett stort är över hela huvudet och väldigt
det är otroligt bisarrt allting.
Och så hade han en svart kostym och satt den här rullstolen här och åkte in fram och tillbaka, och det var det någon om som pratade om digitala medier, jag tror det hade precis, det var väl här var också länge sedan, det hade börjat komma då och man snackade om det och han sa, det här är verkligen framtiden, och det här är, och man tänkte, ja, och sen så sen nu är det dags, nu ska vi ha roligt och skratta och en stor applåd för David Batra. Och så kommer jag in då och de klappar. Och jag tänker att han ska åka ut från från scenen och jag ska vara själv där inne. Men då visade sig att han bara backar lite med rullstolen och sitter snett bakom mig när jag gör stand-upen. Så jag har liksom en döende man som backdrop bakom mig. Och jag tänker, fan, det här är ju ändå jäkla liksom, ja, hans sista önskan också. Så nu får jag ändå ha skämt om detta, tänkte jag då. Och då hade jag tänkt ut lite innan, för jag hade lite gamla skämt om att jag är halvindier och hinduer dör inte och reinkarnation och
ja, ja, ja,
man blir en kossa och olika sådana. Och han, jag märkte han tyckte om det. Jag tittade faktiskt på honom lite och han liksom var bekräftande liksom.
Ja, ja, ja.
Men publiken visste ju inte att jag skulle börja skämta om att han, nej, var dödssjuk, så de tyckte ju inte om det.
De trodde ju du bara var jätteelak och hjärtlös.
Ja, jag tror de många, de flesta tyckte nog det faktiskt. Ja. Att vad fan ska du hålla på och trampa runt i hans sjukdom liksom?
Det här är bland de mest bizarra jag någonsin.
Ja, det var tufft alltså.
Det är otroligt. Men var han lycklig efteråt?
Lycklig var väl aldrig han, eftersom han ändå var döende. Men han var ju ändå väldigt tacksam. Ja. Och ja. Så egentligen är det väl också kanske, det var kanske inte det värsta på det. För han var faktiskt nöjd.
Ja.
Men att stå där och publiken var kanske inte så nöjd.
Nej, men det är ju en sån otroligt märklig situation.
Ja, det är det ju.
Det är ju bara det är ju något otroligt.
Det är det ju.
Åh, herregud.
Men sen är det klart man har massa värsta gig så att stå där när föräldrarna har kommit dit, som jag berättade på den här krogen i Helsingborg, och man visar det här mitt nya liv och så har man pluggat ekonomi och så, vad fan är det man ska göra detta nu liksom. Så sådana har man ju många upplevelser i, särskilt i början.
Ja. Men har du någon gång så här, eftersom du är en så pass etablerad och stor komiker så kör inför så stor publik, har du bombat inför alltså så här enorm publik någon gång?
Nej, det vet jag inte. När det har blivit enorm publik. Jo, men jag gjorde det. Jo, jag bombade för inte så länge sedan. För det var enorm publik. Det var typ förra sommaren kanske. Det var i Norge. För just när jag hade gjort det här tv-serien i Norge så hade jag ändå liksom fått lite namn där. Så jag fick lite olika, eller får ibland lite. Det här var en festival i Nordnorge, långt åt helvete. Och jag är van vid att jag inte fattar så mycket. Var många normen. Alltså i Oslo fattar man ju så, men i vissa ställen, Bergen kan vara svårt och så. Men de tycker jag alltid brukar fatta mig. Så de gig jag har gjort några brukar faktiskt gå väldigt bra. Men det här var en festival alltså i en by långt åt helvete. Man åkte först flyg och sen bil och sen båt ute på en ö där uppe vid Lofo, alltså vid Arktis alltså.
De snackar knappt norska där uppe.
Nej, och jag vet inte, alla man träffar dem, jag fattar inte ett piss av vad de sa alltså. Och de andra komikerna var lokala därifrån. De fattade jag inte heller vad de sa. Som isländska pratar de ungefär. Och jag märkte också på dem att de fattar ju inte mig särskilt bra här som de gjorde i större städer i Norge. Så att det här kommer ju bli tufft. Alltså. Och sen var det också en sån by. De hade bryggt sitt egna öl och det var liksom ett par hundra invånare. Och den här dagen de hade, det var ju egentligen en krökarfestival. Så de söp och så var det trubadurer och den andra norske komikern, eller den större norske komikern som skulle vara sist, som tur var, han var ju också, han har gitarr också och en jävel på roliga låtar och så. Så han kunde ju ta hem det, men bara wow, 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 han hade sådana partylåtar,
ja,
och så.
Precis.
Så de var jävligt nöjda till slut med honom, men mitt pass var ju, jag var ju inte så någon stjärna där, jag var ju mer en kul inslag från Sverige skulle jag vara. Men det var ju katastrof. Alltså du vet, det var ren bombning. Man står i, jag hade kanske en kvart eller så. Och det är, folk lyssnar inte, de bara sorlar. Och det kanske var 500 personer, men ändå mycket folk.
Ja, det är jättemycket folk.
Och någon går och tar öl och någon...
Men det är liksom att du bara står och håller en föreläsning och bara pratar till dem liksom utan
att skratta. Ja, och när man står där vet man att det här är en bombning egentligen. Det här är,
Men gör det ont i magen när du gör det typ då? Eller känner du typ så här, det här är bara så jävla dåligt, så skit.
Samma. Jo, men det gör det ju, för man är ändå lite, just att jag är den här oroliga själen. Mycket så ska det stå i tidningen detta och att han kom hit från Sverige och var jävligt dålig och sådana saker oroar jag mig för.
Stod det något sånt då?
Nej, det tror jag inte.
Det.
Så att, och sen är det, pendlar man då mellan någon sorts liksom förnekelse att ja, men vad fan, jag är långt bort åt helvete i Norge. Det här får bli, det är ju där, har ju hittat olika förklaringar. Men det är klart man skulle ju kanske förberett sig bättre, kanske gjort det på engelska. Alltså man skulle ju hitta ett olika sätt att lösa det på egentligen.
Ja. Det är så jävla dumt. Jag tror att vi ska börja avrunda, David, om du inte har någon mer historia som du känner du kan dra lite kort.
Nej, det tror jag knappt.
Nej. då ska vi då innan vi avslutar ska du självklart få göra skamlöst mycket reklam för vad du vill i hela världen.
Ah, nej, ingenting.
Du är färdig.
Tacos med gräshoppor tycker jag
ja,
man ska.
Du måste du ju testa nu snart. Ja, du kan ju inte bara ha det.
Jag kan
inte
göra reklam för det innan jag testar det.
Ja, men då gör vi reklam för tacos med gräshoppor.
Tycker jag.
Då säger jag egentligen bara tack David för att du tog dig tid.
Tack så jättemycket, det var jättekul att vara här.
Ja, och tusen tack till du som har lyssnat. För du har lyssnat på det sista avsnittet av Mina Värsta Gig. Jag kan säga att ni kan ändå fortsätta prenumerera på den här podden. För att det kommer kanske dyka upp en liten specialgrej till hösten. Så klicka inte bort riktigt än. Men tills dess, tack och hej.
Tack. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it completely. When I wore a younger man's clothes, la 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 la. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la di di da da da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar. Oh, la, 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 di-di-da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.